Tack Fader för att du har sänt den helige ande hjälparen. Jag tackar dig helige ande för din närhet och för din närvaro. Herre, förlåt alla gånger som jag bedrövat dig helige ande att ta saker och ting för givet. Jag tackar dig för att du helige ande, att du sänker dig ner över den här samlingen på samma sätt som du sänkte dig ner över Jesus Kristus i dopet. Jag tackar dig för att vi var och en ska få vidröra Jesu kärlek i våra liv. Jag ber också helige ande, jag lägger över till dig nu att du öppnar min mun så att jag kan tala, så att det talar inte till förståndet i första hand utan till hjärtat, Herre. Jag ber dig så, Herre. I mig själv är jag ingenting, men du är allt, Herre. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Ni vet att Gud är väldigt mångfaldig och han möter människor på så många olika sätt när det gäller frälsningen och så. Och även när det gäller sången, när det gäller lovsången, det kan vara precis som nu instrumentalt. Och jag känner så starkt den här närvaron som kom över en i den här instrumentala sången. Så därför så ska vi vara öppna för att det kan vara på lite annorlunda sätt emellanåt. Att vi inte liksom fastnar vid ett speciellt mönster. Så att det blir som någon sorts egen kultur. Jag har bett mycket över den här samlingen här. Och det kom till mig från andra Samuelsboken 23 kapitlet och vers 2. Och där skriver David sina sista ord. Och då skriver han så här: Herrens ande har talat genom mig. Hans ord är på mina läppar. Den bön har jag bett. Att Herrens ande ska tala via min mun. Det är inte mina egna ord, mina egna tankar, utan att han ska få sin vilja i den här gudstjänsten. När det gäller den helige ande så har han väldigt många egenskaper. Jag ska inte nämna alla de egenskaperna. Och vi har ju nyligen firat pingst när anden kom. Och det känner ni ju till, tror jag, de flesta av er, hjälparen. Men det är två saker som jag ska betona när det gäller den helige ande. Och det är det att Jesus själv talade väldigt mycket om hjälparen, den helige ande. Och då säger han så här i Johannes 14:26: men när hjälparen kommer, den helige ande som fadern ska sända mitt namn, då ska han lära er allt och undervisa er och påminna er allt om vad jag har sagt er. Det är själva ordet påminnelsen som jag ska betona idag. Det andra är när Jesus säger i det 16 kapitlet, vers 14, den helige ande, han ska förhärliga mig. Den helige ande hjälparen ska förhärliga Jesus. Vad innebär det för någonting? Jo, det innebär att det mest centrala, det är Jesus Kristus. Och man kan säga också att ett tecken på Guds närvaro i en samling, det är att det förkunnas mycket om Jesus Kristus. Då kommer den här härligheten ner. Jag hade tänkt predika om någonting helt annat. Och nu är det så här att klockan är 25. Jag brukar säga så här att när det är dags att, så att säga, sluta, då blir det en sån här landning. Nu är det dags för landning. Därför att ibland händer det faktiskt att tiden sticker iväg. Och det är inte min mening att jag ska tala länge. Det är inte så. Men det är mycket vad hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Så att börjar ni märka att nu är det dags, va, så då blir den här landningssignalen då. Jo, jag sa så här att jag hade tänkt förkunna någonting annat. Men sen när jag såg den här annonsen här. Mitt namn. Jag gillar inte så mycket att det är en bild på mig och mitt namn och sånt där. Men det var en liten text där. Och det var just det här att fira nattvard. stod det i svart då, vi firar nattvard. Och då tänker jag på i första Korinthierbrevet 11 kapitlet, vers 26. Då skriver Paulus så här att ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, så förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Alltså så ofta. Nu kommer det vara så att det kommer komma en hel del bibelord allt eftersom här. Det är ingenting som liksom jag planerar exakt så här och så här, utan jag tror på att den helige ande, han kommer och så ger han de här orden och så ska jag tala ut de orden. Och då tänker jag på korset här. Att jag skulle predika om korset. Och så kom den här funderingen kring mig då. Ja, men det har ju liksom talats och förkunnats om det. Det var inte så länge sedan det var påsk. Det är speciellt man liksom predikar om Jesu död på korset. Vet ni att då kommer det här bibelordet liksom bara, jo, så här liksom, andra Petrusbrevet 1:12. Och då skriver Petrus så här, därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan vet det. Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser. Och jag tror att Gud vill väcka upp er att tänka på vad Jesus har gjort för någonting. Den här nåden, den får vi alla ta emot. Men vad var priset egentligen? Vad fick Jesus Kristus genomgå på korset? En annan bön som jag också har bett, och det är den här bönen som Paulus skriver i Efeserbrevet i 3 kapitlet, och det börjar från den 14 versen. Och då ber han så här, därför böjer jag mina knän inför dig fader, du som från vilket allt och fader heter himlen och på jorden och sitt namn. Jag ber att du i din härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt din inre människa genom din ande. Och att Kristus genom tron ska komma till ditt hjärta. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga förstå bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som förmår göra allt. Mer än vad vi kan be eller tänka. Jag kan stanna där. Jag har hört många förkunna just om det här. Han som förmår göra långt mycket mer än vad vi kan bedja eller tänka. Men då hoppar de över versen innan. Att lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Hur kan vi få uppleva Kristi kärlek? Jo, det är att gå till korset. Att studera korset. Ni vet att Paulus har skrivit, det blir väldigt mycket bibelord här. Men jag skäms ju inte för det. Utan det står också i första brev 4:11. Om någon talar så ska han tala i enlighet med Guds ord. Paulus, han skrev till, och det här är också liksom att ni ska börja läsa Bibeln också. Det är väldigt viktigt. Första Korinthierbrevet så skriver han till en församling som hade nådegåvor. Men de hade någonting som hade kommit in i församlingen, splittringstendenser. De höll sig till vissa ledare, pastorer. Och det som hade kommit in i församlingen, det var det att man hade anpassat sig efter denna tidens kultur. Och denna tidens kultur, det var alltså i Grekland. Korinth är en bit ifrån Aten. Och där var det mycket om vishet och vältalighet. Det hade smugit sig in i församlingen att det skulle vara fina, vackra ord. Man skulle sänka liksom lite bort ifrån korset, därför att ungefär som att ingen som förstår detta. Och det är då som Paulus Det är då som han talar om korset. Och han säger så här i 1:17. Du, Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att förkunna evangelium. Och det inte med vishet och vältalighet, så att inte Kristi kors förlorar sin kraft. Han säger vidare i 2 kapitlet. När jag kom till er bröder. I vers 2 där. Han vill inte veta av någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Första versen. När jag kom till er bröder. Kom jag inte med stor vältalighet eller hög visdom. När jag förkunnade Guds hemlighet. Predikar om det. Det här korset. Jesus fick betala ett väldigt högt pris. Jag kommer att komma till slut. Poängen i det hela lite senare. Kan ni tänka er att Jesus Kristus, Guds son, kom hit ner. Han var hos fadern. Han hade en härlighet hos fadern. Han avsade sig härligheten. Han kom hit ner och blev människa. Med känslor. Med smärta. Men dock utan synd. Han blev frestad i allt. Men han stod emot djävulens alla olika sätt att få han på fall. Han hade en uppgift och det var det att han skulle lösa människan ifrån synden. Det vill säga att man var borta från Gud. Därför att en människa i sig själv kan inte komma till Guds helighet. Kan inte möta den här heligheten när människan har synden här. Och kan inte själv, hur den än anstränger sig, bli en fullkomlig människa. Det var därför som Gud själv sände sin son hit ner till denna värld. Och jag tänkte jag skulle ta igenom er den här gången när det gäller den här korsfästelsen. Ni vet att Jesus sa flera gånger till lärjungarna att han skulle överlämnas. Alltså de här överste prästerna och fariserna skulle ta fast honom. Sen skulle de överlämna honom till romarna. Det var bara de som kunde korsfästa. Det kunde inte judarna själva göra. Men de förstod inte det. Därför att de hade en annan bild på Jesus. De tänkte liksom Jesus, nu ska han befria oss ifrån romerska ockupationsmakten. De förstod inte det. Det var inte förrän långt senare när han hade uppstått och så som de hajade. Jesus han sa ju att stunden är nu inne. Alltså han gick till Getsemane och det var sent på kvällen. Han visste att han skulle dö på ett kors. Men han hade en fruktansvärd kamp där på korset. Och det kan vi läsa i Lukas evangelium. Det står där att han tog med sig lärjungarna för att han skulle be. Och han sa till dem att de skulle vaka med honom. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes lite längre. Och så gick han själv en liten bit längre bort. Och så bad han till Gud, fadern, att fader, om det är möjligt, låt denna kalkas och gå ifrån mig. Men ske inte min vilja utan ske din vilja. Och då står det där att han kom i sån ångest. Och i sån pressad situation så att han svettades blod. Vet ni att läkarvetenskapen, de säger att under extrema förhållanden, det är väldigt sällsynt men det har faktiskt hänt en människa. I en fruktansvärd ångest och en fruktansvärd press så kan man faktiskt svettas blod. Och det innebär då att blodet spränger väggarna till de här svettkörtlarna och följer med svetten ut på huden. Så det här är inte någonting som är påhittat, liksom att Jesus svettades blod, utan det var sant. Han hade en så fruktansvärd kamp där i Getsemane. Och sen så kom ju då överste prästerna, fariseerna, olika tjänare och så här, och så tog de fast honom och då skulle de förhöra honom. Och jag blir så tagen när jag läser det också. Alltså Guds son. Här står han fängslad. Och så börjar de att sätta på en bindel för hans ögon. Och så börjar de att slå han med knytnävarna. Så säger de så här. Profetera för oss. Vem var som slog dig? De tog och piskade honom. Kan ni tänka er liksom att få det? Profetera för oss. Vem var som slog dig? Alltså kan ni tänka vilken förnedring. Och sen så gick det ju då vidare. Efter, alltså det var ju hela natten där. Han var ju alltså väldigt trött. Det är inte konstigt. Då kom han inför Pontius Pilatus, som det står i ordet. Han var en landshövding. Han ville egentligen inte döma Jesus. Han ville att han skulle bli fri. Men folket, de krävde att Jesus skulle korsfästas. De fick välja mellan en Jesus och en som heter Barabbas. Han var alltså fängslad för mord. Och han trodde då, Pontius Pilatus, att folket skulle säga att Jesus, ja men han måste ju bli fri. Det blev precis tvärtom. Jesus fick domen att han skulle korsfästas. Innan han skulle korsfästas, de romerska soldaterna var väldigt grymma. De hade alltså sån här läderpiska, och så var det sån här läderremmar som sträckte sig ut. Men det räckte inte med det, utan det var alltså, de hade satt fast benpipor och metallkulor i ändan. Och sen så var det två stycken soldater. Enligt judisk lag så fick man inte piska mer än 40 slag. Men romarna följde ju inte judisk lag, så vi vet inte hur länge de höll på. Sen ställde de upp sig på varsin sida. Och sen så piskade de honom minst 40 slag i alla fall. De där metallbitarna och kulorna rev ju upp huden, va. Fruktansvärd smärta. Och sen så fick han bära den här tvärbjälken här. Och sen när han kom då till Golgata, då hade de ju rest upp den här horisontella. Och sen så fick han lägga sig ned på den här tvärbjälken. Det här kan ju vara jobbigt att ta in, va. Men det finns ju en mening med det här också, som vi ska påminna oss om priset som Jesus faktiskt har betalt för oss. Och det var det att han fick lägga sig ner och så spänner de ut hans armar. Och enligt arkeologiska fynd så var spikarna 15 centimeter. Sen spikar de inte i handen. Därför att skulle de spika på handen så skulle den rivas upp. Utan det var här. Och här när de spikade så är det nerver. Det gör ju fruktansvärt ont. Vilket gör ju då att handen blir som en klo så här då. Sen reser de upp honom. Antagligen så hade de en stege och rep som de liksom förde upp honom. Och sen så spik. Alltså det är helt, det är hemskt, va? Men vi behöver påminnas om det här också. Alltså de spikade mellan båda benen. Och det var ju också mellan två stycken, två andra eller tredje benet här då. Så att när de förde ihop benen så att de skulle kunna spika, så blev ställningen så här. Vilket gjorde att det var svårare att andas. Tyngden vilade på spiken. Och för att lindra det, va, så är man ju tvungen att försöka dra upp sig. Under fruktansvärd smärta då, då. Därför att då är ju den piskade kroppen, såren, som gnids emot den horisontella uppåt. Sen kom då de så kallade, ska vi säga då på den tiden, så kallade de som trodde hade rätt ställt med Gud. Men hade inte det. De trodde det, fariseerna. Då tittar de upp på honom och så säger de så här. Andra har han hjälp. Sig själv kan han inte hjälpa. Stig nu ner på korset så ska vi börja tro på dig. Och det kommer också andra saker. Han så säger att han skulle riva ner templet. På 3 dagar skulle han bygga upp igen. Det var ju inte templet i sig som han skulle bygga upp. Utan det nya templet, det var alltså, han skulle ju uppstå, men församlingen skulle födas. Kan ni tänka er att i en sån situation, Jesus vet, det står också i skriften, att han kunde tillkalla 12 legioner änglar. Det vill säga 6 000 för en legion, 72 000. För att bli befriad. I den stunden, i den situationen, då säger Jesus så här: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och det som också är märkligt, det är att när det gäller korset, va, de tror att det var perserna som uppfann det. Och sen så togs det över av Alexander den store, fenicierna, kartagerna och sen till sist romarna. Då. Det var det att de flesta överlevde 12 timmar. Några dog efter 24 timmar och de flesta efter 48 timmar. Jesus dog efter 6 timmar. Då kan man ju tänka så här, han dog ju väldigt tidigt då. Men det är så fantastiskt att 1000 år tidigare så står det profeterat om vad som skulle ske i samband med korsfästelsen. I psalm 34:21 så står det så här: Herren skall bevara alla hans ben. Inte ett enda utav dem skall krossas. Det var ju så här att det var ju före sabbaten. Det var ju alltså en helig dag för judarna. Och då fick inte kroppen hänga kvar på träet, alltså på korset, över natten. Det kan ni läsa om i femte Moseboken 21:22-23. Ty en Guds förbannelse är den som är upphängd, står det. Och det var därför då som judarna gick till romarna, om det var med Pontius Pilatus eller någon, det vet jag inte, va. Men då sa de det, att det är sabbat, en speciell helgdag imorgon, så de här kropparna kan inte vara kvar på träd. Och det var ju därför som de, då gick de till de här två brottslingarna på varsin sida, för de levde. Och så slog de sönder benen på dem för att de skulle dö fortare. När de kom till Jesus så var han redan död. Kan ni tänka er? En profetia ungefär 1000 år före det som skedde. Där blev det fullbordat. Det är en massa profetier i Saltaren som talar om precis händelserna i förväg. Vad som skulle ske i samband med att Jesus dog. Nu tänker jag, nu ska jag komma till den här poängen då. Ni vet att i Lukas, det 7:e kapitlet, så står det omtalat om en synderska. Och Jesus blev inbjuden till en farisé. Och för att äta då. Sen kom den här synderskan in. Och hon började gråta. Och det står att hon vette sina tårar på Jesu fötter. Och torkade dem med sitt hår. Sen kysste hon hans fötter. Och gned in med olja eller balsam. Det alltså står alltså i Lukas 7:e kapitlet då. Och då börjar då farisén säga: ja, men Jesus, du borde ju veta vad det här är för en. Det är en synderska. Och då bemöter då Jesus den här farisén. Och då säger han så här: att när jag kom till ditt hus så fick jag inget vatten då för att tvätta mina fötter hos dig. Jag fick ingen hälsningskyss ifrån dig. Du smorde inte mitt huvud med olja. Den här synderskan, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Därför visar hon en sån stor kärlek. Den som har fått litet förlåtet visar lite kärlek. Det här kopplingen mellan korset och oss kommer att vi behöver påminnas om vad Jesus gjorde för någonting. Därför att ju mer vi tar till oss vad Jesus, det pris han betalade, det var som det sades tidigare här också, att det är bara nåd, ingen förtjänst. Ingen är förtjänad utav honom. Jesus gjorde det för dig, för oss alla. Det spelar ingen roll hur mycket du har syndat. Det finns en risk med att om man har vuxit upp på ett sätt att man, ja, man kan ha gått i söndagsskola eller ja, man har inte gjort några riktiga liksom dumheter som vi brukar säga. Och då kan man ju lätt tänka liksom att ja, men jag är ju inte som han. Jag har inte gjort så. Jag är nog ganska bra ändå. Jag försöker hålla min lagar och regler och liksom och sånt där, va. Men då finns den här risken man tappar bort att jag blir ju lika mycket förlåten jag också. Det handlar inte om liksom att jag har presterat saker och ting, va. Utan det handlar om att ta emot den här gåvan. Är det okej? 5 minuter till. Romarbrevet 1:16 så säger Paulus så här. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Det är alltså power, det är kraft i evangeliet. I första Petrusbrevet 2:24 så står det så här. Och våra synder bar han upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Har ni blivit helade. Det är alltså kraft i evangeliet. Jag kan också berätta en sak. Att jag, ni vet att, ja, man kan ju hålla på länge, men ni vet att det finns det profetiska. Och profetiska kan uppenbara sig på olika sätt. Man kan få inre bilder, man kan få syner, man kan få drömmar och så vidare. Då. Jag fick se bild på ungefär som att jag blir, alltså jag ser en människa som har blivit som nedslagen. Alltså yr. Och så står en person mitt emot så här. Och den här personen som liksom faller ner, den ser liksom den här människan så här. Alltså, förstår ni vad jag menar? Alltså det blir en suddig bild av en person som liksom far så här. Och då efter det så kom det här bibelordet, Jesaja 43:18. Jag citerade det för 2 veckor sedan. Tänk inte på det som förra varit. Bry dig inte om vad som förra varit. Säg jag vill göra något nytt. Redan nu visar det sig. Jag fick se 2 församlingar, Kramfors och Bollsta, komma ihop. Varför? Därför att det finns ett enda fokus just nu för Jesus. Och det är det att Ådalen ska bli frälst. Ni vet att det är väldigt lätt i församlingen. Antingen handlar det om mönster. Det blir en sorts, vi gör på det här sättet. Eller att det blir ett revirtänkande. Det är vår församling, vi gör det här. Karin, du är ute på torget Kramfors. Då är det lätt för er i Kramfors att tänka att det där är Bollstas initiativ. Det är Bollstas. Nej, det är Guds initiativ. Hon går ut på torsdagar, ställer sig ensam, står där med olika traktat. Och är redo att berätta om vem Jesus är, vad Jesus gör. Det är därför som jag tror att Gud gör någonting nytt när han drar ihop församlingen i Kramfors och i Bollsta att tillsammans verka för evangeliet. Och nu ska jag säga en sak till också. Filip, han är en utpräglad evangelist. Lars Åke, han är en utpräglad herde. Men det behövs också de här 5 tjänstegåvorna tillsammans som ska verka. Och därför är det viktigt att be att Gud reser upp de här gåvorna. Därför att det kommer att komma en tid när Gud vill göra någonting nytt. Och det jag säger nu, det är det att ni måste förbereda er. Att förbereda er på samma sätt som Agabus kom i Apostlagärningarna och sa att det skulle komma en hungersnöd. Gud förbereder en väckelse i Ådalen. Hörde ni vad jag sa? Gud förbereder en väckelse i Ådalen. Därför så behövs det att Guds folk kommer samman. Därför att om det här når ner till våra hjärtan, då kommer vi att älska varandra. Och då kommer människorna här ute i samhället och se hur mycket de älskar varandra. Och inte bara det, utan det kommer också ske saker i de gudstjänster som också kommer att vara här. Därför att det är kraft i evangeliet. Och jag kan berätta, det här handlar inte om mig alls överhuvudtaget. Utan jag har bara varit villig på att, Gud, om du lägger någonting på mig, jag är redo, okej. Okay? Sen kör jag bara liksom, och så får det bli som det blir, va. Men de gånger jag har predikat om korset, då har det alltid skett någonting. Då har det varit någon som har blivit helad. Och det beror ju inte på mig. Utan det beror ju på att den heliga ande är närvarande. Och jag upplever att du kommer att få din mun mer öppnad. Och du kommer inte heller att behöva fundera så mycket på vad du ska säga. Utan det kommer att flyta mer och mer. Så ta emot det från Herren. Är det okej att vi bara tar en liten stund? Alltså stillhet och så här. Jag ska berätta väldigt kort att jag var uppe i Vännäs. Och då upplevde jag efter predikan, kan vi vara tyst i några minuter? Vissa hade fruktansvärt svårt. De kunde inte börja titta på sina mobiler. Börja titta sig runt omkring. 3 minuter, det är ju inte mycket. Eller hur? Efter 3 minuter så kom det ett profetiskt budskap. Frågan är om det budskapet hade kommit. Om man hade bara rullat på, kört på. Ibland behöver vi stilla oss. Lyssna. Tack Jesus. Tack Jesus för vad du gjorde. Tack Jesus att det går in i våra hjärtan. Så att vi kan be för de som förföljer oss. Så att vi kan älska våra eventuella ovänner. Jag tackar dig för att kärleken driver bort all fruktan, Herre. Tack Herre för att du nu vill hela människor. Du vill befria människor ifrån det som binder dem, Herre. Tack för sjukdomar som får försvinna ifrån kroppen, Herre. Kom helige ande. Tack för att vi får ha en förväntan på vad du gör för någonting, inte vad vi gör för någonting. Tack Jesus. Du sa Jesus. Först så sa du att jag är världens ljus. Men du sa också ni är världens ljus. Tack för att det här ljuset får lysa i oss. Genom oss. Reflekteras till andra människor. Jag tackar dig så Jesus. Är det någon som har problem med någon höger axel här? Jag bara höger axel. Det är så här ibland. Hör man saker och ting. Och sen kan det vara rätt. Är det någon som har problem med höger axel här? Ska vi be för dig? Och då ber vi allihop här för den här mannen. Amen. Vad heter du? Tack Jesus. Tack för att du sa så här. Om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet, inte tvivla i sitt hjärta, utan tro att det han säger ska ske, då sker det. Därför sa du Jesus, allt vad vi ber om, vi har tro att vi har fått det, så skall det också vara vårt. Jag tackar dig Jesus för att vi får lyfta av den här verken nu, högra axelpartiet här. Vi bara lyfter av den i Jesu Kristi Nazarens namn. Och jag tackar dig för en varm ström som går genom axelpartiet här. Jag tackar dig Herre för att du gör det här miraklet. Du gör det här undret i Jesu namn. Amen. Amen. Tack Jesus. Vi tar en liten stund till då. Och ifall det blir något mer. Ni vet att Jesus han betonar väldigt mycket om att höra. Han säger till mig så här. Hör du som har öron. Ja, men det är väl ganska självklart egentligen, hör du som hör den. Men vad anden säger. Vad anden säger. Tack, Helige Ande. Vänster knä. Är det någon som har någonting i vänster knä här? Jag ser alltså en bild på att det är rött. Alltså det verkar, det strålar. Vänster knä. Är det någon som har vänster knä? Där har vi en vänster knä. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Det här med namn är inte mitt bästa. Kristina. Tack för Kristina här. Jag tackar dig för helande i vänster knä. Det beror inte på mig, utan det beror på att jag går på dina signaler, Herre. Tack för att det är du, Herre, enbart som ska ha all ära. Därför att du gjorde allt detta på korset, Jesus. I Jesu namn så är du helad. I Jesu namn så kommer styrka i knät här. Tack för att det går lätt att gå. Krycka gå, försvinn. I Jesu namn. Amen. Amen. Vet ni att ni ska vara... Jag ska avsluta så här då. Jag ska inte hålla på nu länge. Ibland kan det bli alldeles för länge. Men ni måste våga att det kan bli fel. Ni måste våga att gå utanför lite grann de här ramarna. Därför att det kan bli fel. Visst, jag har gjort fel också. Va? Men det har också blivit rätt. Det är också de som har blivit helade. Va? Och därför så, det står ju också frimodighet med sig. Vadå? Stor lön. Det här är någonting som Jesus vill göra för att ryktet ska sprida sig. Så de börjar fundera på vad som händer i den här lilla kyrkan här. Det är någonting övernaturligt. Vi måste börja tro att det övernaturliga vill komma oss till del. Amen, nu håller jag på för länge.